Podplay.
Dimman blandas med rök från den brinnande staden, från musköter och brakande kanoner. Kulorna skär genom den täta, disiga luften och sliter obarmhärtigt ner de knäktar som råkar vara i vägen. Kroppsdelar och kroppsvätskor sprids över det upptrampade fältet och trampas ner av framryckande regementen. Slaget vid Lützen är en dödsmatch i blindo. Genom dimma och krutrök hörs jämret från de skadade, panikslagna hästars gnägganden och avlägsna trummor. Bara stundtals bryter höstsolen igenom och gör att man ser striden framför sig. Ett sånt ögonblick ser Sveriges konung Gustav den andre Adolf sin stora chans. En möjlighet att driva en dödlig kil mellan fiendens styrkor. Det gäller att agera snabbt och djärvt. Så han samlar sina ryttare kring sig, ger signal om anfall och stormar in i dimman.
Du lyssnar på historien om Gustav den andra Adolf. Lejonet från Norden som lade grunden till den svenska stormakten. Följ med i den första delen om hur Sverige går från ett lerigt land i Europas utkant till att bli den dominerande makten runt Östersjön. Men till ett katastrofalt högt pris. Jag heter Anna Magnusson. Jätterna betar på det torvtäckta taket. Vagnhjulen knakar över stengatorna som sträcker sig förbi trähus där grisar, höns och köldknäppta stockholmare trängs i vintermörkret.
Sverige har väl egentligen på många sätt under hela 1500-talet varit ett land på nedgång. Dels har det varit väldigt oroligt. Det har varit brödrastrider mellan Vasasönerna, utrikespolitiskt har varit väldigt oroligt.
Det här är Jonas Nordin, historiker och professor i bibliotekshistoria och vår guide genom svenska stormaktstiden.
Men det är svåra förhållanden, dålig ekonomi, det är mycket subsistensekonomi. Det finns inte utrymme egentligen att lagra livsmedel eller rikedomar för framtiden.
Svenska folket får se till att leva i nuet alltså. Tills deras huttrande avbryts av ett genomträngande klang. Bakom de stora murarna ljuder klockorna i ett av slottet Tre Kronors höga vita torn. Ett kungligt barn har kommit till världen. Närmare bestämt Gustav Adolf, som gör entré mitt i den mörka vintern den 9 december 1594. Han döps efter sin farfar och kungaättens stora stamfader Gustav Vasa. Men trots sin fina stamtavla är det hans kusin Sigismund som sitter på tronen. Varken Gustavs pappa, hertig Karl, eller hans barn kan alltså räkna med att någonsin bära Sveriges krona. Men den lilla detaljen kommer pappa hertigen att ändra på. Sigismund är alltså också släkt med Gustav Vasa i rakt nedstigande led. Men trots att han är svensk kung bor han inte i landet. För han är dessutom kung av Polen, Litauen, ett av Europas största riken på den här tiden. Men Sigismund är katolik. Och det ser hertig Karl som en förträfflig ursäkt att knuffa bort sin brorson från tronen. För det här är mindre än 100 år efter att kyrkan delats upp i de två stora fårorna, som vi idag kallar katolicism och protestantism. Sverige har blivit protestantiskt under Gustav Vasa, men det är ingen garanti för att det kommer fortsätta så. Nu är hertig Karl rädd att landet ska ramla tillbaka in i en felaktig version av kristendomen. I hans ögon alltså. Och han ser det som sin plikt att rädda Sverige. Om det råkar innebära att han måste bli kung på köpet, ja, vad gör man inte för sitt land?
Han vill ju se sig som riksföreståndare och företrädaren för den politiska makten i Sverige i och med att Sigismund större delen av sin tid befinner sig i Polen. Och då vill man ju också förhindra att det kommer utländska rådsherrar och styr över Sverige. Så att väldigt mycket handlar egentligen om det här.
1598 går hertig Karl i öppen revolt mot sin kung. Och Sverige dras ner i inbördeskrigets fasor.
Sigismund landstiger i Sverige med en relativt begränsad armé. Man brukar väl räkna att det är 4-5 tusen man. Och det är ju två skäl. För det första så har han ju... Han är den legitime kungen. Så han har en och förväntar sig en stor uppbackning från de lokala stormännen i Sverige. Så han behöver inte några större militära styrkor. Sen räknar han inte heller med att möta något större motstånd.
Men där räknar den legitime kungen fel. I slaget vid Stångebro, strax utanför Linköping, besegras kung Sigismund. Och åren som följer råder en olustig stiltje. Sigismund sitter i Polen och erkänner att Karl har den egentliga makten i Sverige. Men gör inga avspråk på tronen. Samtidigt tågar Karl blodtörstigt vidare genom Sverige och Finland och gör upp med Sigismunds lojalister. I Linköping håller Karl stora skenrättegångar och avrättar sina fiender, verkliga eller inbillade, i ett stort blodbad. 1604 utnämner en livrädd riksdag honom till landets nya kung. Från och med nu är det lilla Gustav Adolf, knappt 8 år gammal, Sveriges kronprins.
Det är ju ett rättsövergrepp på många sätt. Och det är ju här hertig Karl får bilden av att vara en tyrann.
Pappa Karl har alltså ett litet halvdant rykte. Men han ser till att den unge Gustav fostras som det anstår en blivande kung. Som pojke pluggar Gustav ett nästan löjligt antal ämnen. Aritmetik, historia, politik, religion, optik, latin, geometri, mekanik, geografi och en massa till. Tur då är väl att han är en klipsk och flitig elev med en särskild begåvning för språk. Förutom svenska talar han flytande tyska. Sen lär han sig franska, italienska och holländska lika bra. Utöver ett halvt dussin till som han åtminstone kan göra sig förstådd på. Men detta är ju i övergången mellan medeltid och upplysning. Det räcker inte för en blivande kung att bara vara boksmart. Han måste vara stark och strategisk också. Och det ser Gustavs föräldrar till att han blir. Han tränas i fäktning, skytte, diskuskastning och rytte. Han sysslar också med turnerspel där man rider mot bepansrade motståndare med en lans i handen för att slå dem ur sadeln. Han vänjer sig alltså att rida rakt mot sin fiende utan hänsyn till sin egen hälsa. Den läxan kommer han bära med sig resten av livet. Rädd, det är Gustav aldrig. Det sägs till exempel att han redan som liten pojke är den enda i hela landet som inte är skraj för pappa Karl. Något pappan förresten tycker är väldigt lovande. Och han ser till att prova pojkens mod i praktiken. 1611 blir det krig mellan Sverige och Danmark. Gustav är bara 15 år gammal men skickas nu i strid både på Öland och i Skåne.
I Kalmarkriget är där Gustav Adolf för första gången för personligt befäl. Nu är inte det här ett krig som präglas av stora fältslag utan det här är ett ganska blodigt krig och som i mycket riktas mot civilbefolkningarna på respektive sidor om gränsen. Det är ju fortfarande Skåne och Blekinge och Halland är ju fortfarande danskar. Så att vad de danska trupperna gör är att de härjar väldigt mycket i Götalandskapen medan de svenska trupperna härjar i Skåne och Blekinge för att då skära av de här försörjningslinjerna. Och här begås det ju en hel del övergrepp som jag har blivit kända, framförallt skulle jag säga i i folkmytologin så har det där levt kvar länge. Den svenska stormningen av Kristianopel och flera sådana episoder. I Jämtland, Härjedalen, förekommer det många övergrepp mot civilbefolkningen. Och det här, i vad mån... Hur aktivt Gustav Adolf själv är inblandad i det här är väl inte så lätt att veta, men det här är i alla fall första gångerna som han uppträder som militärt befäl. Men alla de här tidiga Vasakungarna är kondottiärer, kan man säga. De är militära ledare. Det gäller ju alla, Gustav Vasa, Erik den 14, Johan den 3, allihopa. Och de, i det så fullföljer väl de på ett sätt en tradition från de medeltida kungarna, som ju alltid har varit krigsherrar.
Den tonårige prinsen följer alltså bara traditionen när han drar i strid och civilbefolkningen lider. Till vardags är den blonde, högvuxne Gustav en temperamentsfull man som kan vara den trevligaste, roligaste personen i världen mot sina vänner och djupt obehaglig mot dem han ogillar. Och i tonåren vaknar nya starka känslor för kvinnor. Hans läromästare klagar vid tillfälle att det är svårt att hålla lektioner med prinsen när han ständigt springer efter någon hovdam i Tre Kronors långa, kyliga korridorer. Som man kan ana är Gustav alltså en ung man med ett ordentligt självförtroende. Han vet att han fostras att styra ett land med många fiender, utmaningar och inte särskilt mycket pengar. Och han lär sig genom uppväxten tycka han är helt rätt man för det jobbet. Det är ju trots allt Guds vilja. Och det Gud vill är det upp till en god kung att genomföra. Den chansen kommer Gustav Adolf få lite tidigare än han kanske anar själv. På den mörka vintern 1611 dör nämligen hans hårdhänta pappa Karl. Han drabbas av ett slaganfall kort efter ett slag mot danska trupper och somnar in i Nyköping. Efter en kort tids förhandlingar mellan Gustav, riksrådet och riksdagen utropas han till ny kung, bara 17 år gammal. Nu styr han ett land omringat av fiender.
Han ärver ett Sverige som dels befinner sig i krig med i nära på alla sina grannländer, som är ekonomiskt utarmat och som dessutom har ganska många inbördes politiska konflikter.
Han måste också avlägga en kungaed. Man vill nämligen få slut på tyranniska kungar som Karl, och detta gör man genom att begränsa makten.
Kungen får inte starta krig eller sluta fred utan då rådets eller ständernas samtycke. Alla skatter och utskrivningar av soldater måste godkännas av ständerna. Alla högre ämbeten reserveras åt adeln. Och det här kanske, det finns också en sån här rättssäkerhetsparagraf i det här som ju egentligen som refererar tillbaka till Linköpings blodbad. Och det säger man då att ingen person får fängslas utan lagadom. Och det här är ju ett sätt att försöka återupprätta någon form av lagstyre, lagordning i riket.
Hans första prioritet är att få slut på åtminstone ett av krigen. Och det självklara valet är Danmark. Kungen där heter Christian den fjärde och är den enda av de tre fienderna som faktiskt har trupper på svensk mark. Västkusten kryllar av danska knektar, Småland också. Lägg till det att hela Norge är danskt på den här tiden. Precis som Skåne, Halland och Blekinge. Men den danska kungen verkar inte direkt ha fredliga tankar.
Det är ju egentligen ett utplåningskrig han vill föra. Hans ambitioner är i princip att återupprätta Kalmarunionen och inlämna Sverige återigen i ett gemensamt nordiskt rike. Så på ett sätt så, om man ska säga så, kan man säga att det här är ett krig om nationell överlevnad. Och sen samtidigt också har man haft de här krigen i öster och i söder mot Ryssland och Polen. Och det här är ju någonting som uppfattas som reella existentiella hot mot hela det svenska riket.
Det är alltså en bra idé att ordna fred med landet som mer eller mindre omringar Sverige. För att sätta tänderna i fredsförhandlingarna skickar Gustav en man som är bara 11 år äldre än han själv, men redan hunnit vara rikskansler i flera år. Det är en svartskäggig herre med sluga ögon, breda axlar och en naturbegåvning för allt som rör politik. Axel Oxenstierna. Efter hårda förhandlingar nära Laholmsbukten i Halland når man en fred med Danmark. Men det är en dyrköpt historia. Älvsborgs fästning, Sveriges enda riktiga borg på västkusten och en knutpunkt för all handel västerut, faller i danska händer tillsammans med stora delar av Västergötland. De fungerar som en slags pant. För Sverige ska nämligen betala ett hutlöst krigsskadestånd på 1 miljon riksdaler till danskarna. Om pengarna inte betalas i tid blir Älvsborg danskt för alltid.
Och då kan man fråga sig hur mycket 1 miljon riksdaler. Det är väldigt mycket pengar. Moderna beräkningar, då har man sagt att det motsvarar ungefär 2/3 av Sveriges inkomster från skördarna under den perioden som det ska återbetalas. Så att det här, man ska återbetala det under 4 år. Vilket Kristian IV iskallt räknar med att Sverige inte ska klara av. Och så att han förväntar sig ju att han permanent kommer kunna stänga Sveriges hamn mot väster. Men det här genomförs då med kanske ett av de hårdaste skatteuttagen som man har sett i Sverige vid den här tiden. Man skattlägger ju varenda undersåte och upp till kungahuset. Även Gustav Adolf och hans halvbror hertig Johan, de erlägger ungefär 1/3 av sina inkomster från de gods som de har. Så att även kungafamiljen är med och betalar det här. Men man klarar inte av att lösa det här lånet heller utan att ta ganska dryga lån utifrån i Nederländerna. Så att det, i princip så blir den svenska kronan bankrutt efter den här Älvsborgslösen.
Man kan alltså säga att Gustav Adolf börjar sin tid på tronen i rejäl motvind. Men den tuffa tiden bär med sig en del guldkorn. Till exempel att Gustav Adolf och Axel Oxenstierna visar sig vara ett riktigt effektivt radarpar. Kanslens beräknande stil är en perfekt motvikt till den hetlevrade Gustav. Tillsammans får de mycket gjort. Flera städer grundas eller rustas upp. De blir viktiga nav i den påtryckande skatteindrivningen, men samtidigt också naturliga platser för ökad handel, tullar och administration. Med andra ord kan man säga att Sverige moderniseras, till stor del på grund av den väldiga skulden man måste betala. Men mitt i det ekonomiska stålbadet hinner Gustav Adolf med annat också. Han faller nämligen pladask för en vacker ung hovdam med stora ögon och en sylvass hjärna. Ebba Brahe heter hon och kommer från en högadlig familj med stadiga kontakter med kungahuset. I hennes närhet beter sig Gustav mindre som en majestätisk kung och mer som den tonåring han fortfarande är. Han tänker på Ebba jämt och ständigt, vill veta hur hon har det och hoppas att hon tänker på honom. Det är inte helt säkert när de träffas för första gången, men i början av 1613, när freden med Danmark skrivs under, är det välkänt i landets övre kretsar att kungen har blicken fastnaglad på den unga damen. När man är både dökär och djupt troende kristen, då vill man ju bara gifta sig. Gustav vill göra Ebba till fru och landets drottning, men det vill inte Gustavs mamma. Änkedrottningen Kristina vill inte att en inhemsk adelsfamilj ska få den prestige det innebär att ha en drottning i släkten. Hon vill hitta en lämplig förstedotter från Tyskland istället, så att äktenskapet dessutom knyter allianser. Det är möjligt att hon inte heller tycker så mycket om Ebba, men det är svårt att veta säkert hur mycket personligt agg som ligger bakom drottningens invändningar. Mamma Kristina är en smart taktiker och erfaren maktspelare. Så länge hon motsätter sig giftermålet vågar inte Ebbas pappa ge sin välsignelse heller. Och den behöver Gustav, trots att han är kung. Så fungerar det på det djupt religiösa och patriarkala 1600-talet. Men medan hjärtat står i brand måste Gustav också fortsätta rodda landet. Och då handlar det inte bara om att fixa pengar till danskarnas lösensumma. För han ärvde ju fler krig från pappa Karl än det mot Danmark. De andra två, mot Polen, Litauen och Ryssland, brinner på för fullt. Gustav tillbringar långa perioder i fältläger på fiende territorium. Men när han tar över som kung är den svenska armén en riktig slagpåse. Man kan helt enkelt inte mäta sig med sina rivaler. Därför tillbringar Gustav Adolf och hans militära rådgivare mycket tid på att grubbla över hur man kan vända läget. Flera lovande officerare skickas till Nederländerna, där tidens modernaste och mest spännande nya idéer trängs på Amsterdams rika gator. Holländarna har just utkämpat ett långt krig mot Spanien. Och nu suger de svenska officerarna åt sig som svampar av alla nya militära teorier och formationer de hört talas om.
Sverige utmärker sig under hela 1600-talet genom att man har regenter som strider med sina trupper och inte bara deltar i fält utan också deltar i frontlinjen. Sen brukar man ju säga att hans militära reformer, de kan väl sammanfattas i några punkter, och det är en sån är att man har en kombination av truppslag med en hög grad av rörlighet, och där inkluderar också fältartilleriet som han börjar använda på ett nytt och mycket mer dynamiskt sätt än vad man har gjort förut.
Rörlighet och explosivitet alltså. Gustav omformar hela armén och drillar sina trupper stenhårt dag in och dag ut. Kungen märker snart att det nya, mer rörliga systemet fungerar över all förväntan och kniper seger efter seger på slagfälten i öst.
Man ställer upp trupperna i tunnare linjer för att kunna få den här ökade rörligheten, större flexibilitet. Gustav Adolf inför ett offensivt kavalleri som ska fungera som en kil. Den här typen av rörlig krigföring kräver också en hög disciplin och en god drill. Och just den här övningen av soldaterna är också någonting som han på många sätt utvecklar. Och man har ju fler officerare och underofficerare i den svenska armén än vad som är normalt vid den här tiden.
Den här nya luttrade krigsmaskinen lönar sig alltså. Så pass att Gustav börjar sikta högre. Han vill inte bara avsluta krigen. Han vill tvinga sina egna villkor på fienden och göra Sverige till ett respekterat och fruktat land. Men mitt i krig och plundrande tänker Gustav på sin kära Ebba. Han skriver till henne och ber att hon inte ger upp hoppet på deras kärlek. Han vet att det är svårt med allt motstånd från drottningen och är rädd att Ebba ska tröttna.
Äktenskapet är ett viktigt sätt att höja den kungahusets status. Och då fungerar det inte med en sån här relation som Ebba bra är. Det är för dåligt kap för en svensk kung.
I ett av breven lägger han en pressad för Hjärtmegej som tecken på hur mycket han tänker på henne och hoppas att hon inte glömmer honom. Men krigen fortsätter och i Ryssland går mycket svenskarnas väg. Så pass att man 1617 förhandlar fram en riktigt trevlig fred. Sverige säkrar flera landområden vid Finska viken och i Baltikum. Riket frodas och Gustavs prestige växer. Men på en front får han medge nederlag. Kärleken. Sagan med Ebba tar slut på mitten av 1610-talet. Det verkar inte vara något dramatiskt uppbrott som ligger bakom. Snarare att kärleken svalnat. Kanske på grund av de långa avstånden, tiden isär och allt jobbigt motstånd de mött. Men mitt i hjärtesorgen finns ju ett rike som Gustav måste se efter. I slutet på 1610-talet skickas Sverige de sista inbetalningarna till Danmark. Och den enorma skulden är äntligen ur världen. Och nu ser Gustav till att västkusten får en ordentlig befäst handelsplats. Han anlitar flera av tidens skickligaste stadsplanerare från Nederländerna som får i uppgift att rita en blivande storstad. Och 1621 får Göteborg sitt stadsprivilegium. Men han hinner med mer än så.
Det är många saker som han genomför. En av de viktiga är att han omvandlar riksrådet till att bli en permanent regering. Det införs en rättegångsordning 1614 med Svea hovrätt som då ska fungera som en högsta domstol. Han anlägger en stor mängd av städer, inte minst längs Norrlandskusten, försöker man då kontrollera. Det är ett sätt att öka inkomsterna, att man ska upphäva det här, de här så kallade landsköpen, att man handlar ute på landsbygden, utan all handel ska koncentreras till städerna så att man kan ta ut tull.
Och pengarna från de nya tullarna ser Gustav till att investera i landet. Tillsammans med sin trogna rikskansler Axel Oxenstierna ser Gustav till att modernisera hur Sverige styrs och hur folket lever. Gymnasium grundas runt om i landet och flera universitet får rejäla sponsorbidrag från staten. Inte minst i Uppsala som varit en sorglig skugga av sitt forna jag i flera år. Sen vänder Gustav blicken mot landets huvudstad. Stockholm är ingen fröjd för ögonen nu på början av 1600-talet. Staden består i stort sett bara av det som idag är Gamla stan på en liten ö mitt i Mälaren. Så kan man inte ha det, tänker kungen. Han vill ju göra Sverige till en respekterad lirare på den internationella scenen. Och då måste huvudstaden vara något man vill visa upp. Återigen anlitar han nederländska stadsplanerare som ritar upp helt nya kvarter norr om staden. Här ska det byggas palats, kanslier, hovrätt och departement. Såna här skrytbyggen är inte bara snygga eller bra för styret. De spelar en viktig roll i utrikespolitiken också.
Därför att det här är ett sätt att tas på allvar av sina grannländer. På 1600-talet, precis som idag, kanske ännu mer på 1600-talet, så utövas ju verklig makt också med mjuka medel. Och om ingen tar det på allvar för att uppfattas som att vara en halvciviliserad, barbarisk nation i Europas utkant, så kommer du inte, ditt ord kommer inte väga särskilt tungt i olika typer av förhandlingar. Så därför är det väldigt viktigt att höja den kulturella statusen.
Mitt i all modernisering och upprustning gifter sig Gustav. Han är 25 år gammal när vigseln står mellan honom och den tyska furstedottern Maria Eleonora 1620. Äktenskapet har förhandlats fram under lång tid. Gustavs mamma har såklart varit en flitig del av uppgörelsen. Men också Gustav själv och Axel Oxenstierna. Detta är i första hand ett politiskt äktenskap. Men makarna verkar hitta lyckan med varandra ändå. Gustav är angelägen om att få en son. Han är väldigt medveten om att hans pappa tagit över tronen genom krig och svek. Och att det fortfarande finns folk som tycker Sigismund är Sveriges rättmätiga kung. Utan ett barn riskerar Gustavs gren på Vasaträdet att sågas av på tok för tidigt. Men varje gång drottningen blir gravid på det tidiga 1620-talet slutar det med missfall eller spädbarnsdöd. Men äntligen, på vintern 1626, ekar barnskrik genom slottet Tre Kronor. En frisk liten dotter föds och får namnet Kristina. Året därpå övertygar Gustav dessutom riksdagen att ge henne samma rätt att ärva honom som en son hade haft. Och Kristina blir Sveriges nya tronföljare. Efter honom ska hon se efter Sverige, men innan dess tänker han göra landet till något alldeles särskilt. Gustav vill ju slå igenom internationellt. Det är han redan på god väg att göra efter framgångarna i Ryssland. Men det är ju fortfarande Europas utkant, precis som Sverige. Men Polen och Litauen är däremot en av kontinentens stora maktlirare. Och där sitter ingen mindre än Sigismund på tronen. Alltså han som Gustavs pappa tvingade bort från Sveriges tron. Krigen mot Polen och Litauen handlar till stor del om att båda parterna vill knyta åt sig större delar av Baltikum. Men för Gustav finns det en personlig aspekt i kriget. Han måste vinna. Annars finns ju risken att Sigismund återvänder till Sverige och tar tillbaka sin plats högst upp i statsmakten. Men den nya svenska armén, kombinerad med Gustavs näsa för taktik och strategi, blir avgörande. 1629 når man en fred. Sveriges erövringar i Baltikum erkänns och man får dessutom kontroll över delar av Preussen. Gustav har just tvålat till sin viktigaste rival rejält. Nu råder alltså fred. Alla tre krig han ärvt från pappan är avslutade. Och landet mår bättre än han tog över. Det är modernare, mer rättssäkert och armén börjar bli en riktig maktfaktor. Och på den här tiden är det just med arméer man kan stärka sin ställning mot andra länder. Så knappt har bläcket torkat på fredsavtalet med Polen-Litauen innan den 33 år gamle Gustav ser sig om efter en ny konflikt att braka in i. Och han behöver inte leta länge. Men hur ska han rättfärdiga ännu ett krig inför folket och riksdagen?
Ja, Gustav Adolfs skäl för att träda in i 30-åriga kriget, det är väl en av de mer omdiskuterade frågorna i svensk historia. Jag skulle säga att de är i första hand säkerhetspolitiska, i andra hand ekonomiska och i tredje hand religiösa. För att Gustav Adolf har börjat uppleva att det finns ett allt större hot från de kejserliga arméerna i Tyskland. Det tysk-romerska riket har aldrig varit en sjömakt i Östersjön, utan Sverige har ju då i första hand behövt konkurrera med Danmark. Men nu när då kejsaren, som är en av kontinentens då mäktigaste potentater, när han börjar göra upp planer på att anlägga Östersjöhamnar och en marin flotta i Östersjön, så upplevs det här som ett direkt hot mot Sverige.
Nu måste Gustav alltså ta itu med ännu ett existentiellt hot mot riket. Men den här gången ska kriget i alla fall inte utkämpas på svensk mark. Sedan 1618 pågår nämligen ett storkrig nere på kontinenten. Det är såklart ingen som vet ännu, men det kommer gå till historien som det 30-åriga kriget och en av de blodigaste, brutalaste tiderna i Europas historia. Den här monsterkonflikten kan beskrivas som en religiös uppgörelse inom det tysk-romerska riket, där de södra delarna i regel är katolska och de norra är protestanter. Men kriget består också av strider mellan till exempel Spanien och Nederländerna, dragkamper om inflytande mellan Frankrike och Österrike och en massa andra groll och agg som olika furstehus i centrala Europa bestämmer sig för att göra upp om med kanoner, svärd och musköter. Alla skäl som kan användas för att kriga används. Gustav har haft ögonen på det här kriget i flera år. Och den tysk-romerska kejsaren har faktiskt försökt hjälpa Polen-Litauen mot Sverige tidigare. Det har Gustav inte glömt bort. Och nu ser han sin stora chans att slå till.
Daggen kryper längs utsidan av glaset. Vissa droppar har redan frusit i den kalla morgonen. På borggården utanför fönstret rör sig ämbetsmän och tjänstefolk förbi de statyliknande vakterna. Det är en vanlig morgon för de som arbetar på slottet Tre Kronor. Men inne i riksrådets sal hänger allvaret i luften. Kungens mest betrodda rådgivare sitter runt det tunga bordet. Framför dem står en högvuxen man med ljusa, spetsiga mustascher, genomborrande ögon och ett ordensband under sidenkappan. Sveriges kung, Gustav den andre Adolf, tar ton. Vältalig som alltid talar han om fred. Det som alla önskar, den stora förhoppningen. Rådsmedlemmarna lyssnar noga, men är lite avvaktande. De vet att det kommer mer. Och så ändrar kungen ton. De kejserliga styrkorna har provocerat Sverige, menar han. De har assisterat Polen-Litauen utan krigsförklaring. Nu ryktas det dessutom om en kejserlig flottbas på Östersjön. Ett hot mot Sveriges handel och säkerhet. För landets försvar måste man anfalla fienden först. Hur älskvärd freden än vore, är den omöjlig i detta läge. Det måste bli krig.
Alla samlade röstar för krig. Gustav övertygar dem. Och det är alltså realpolitik och ekonomiska frågor han trycker på. Men så finns ju religionen där i bakgrunden. För det går inte att komma ifrån hur djupt troende kungen är. Han vill hjälpa protestanterna i Tyskland mot det han ser som en hädisk förvrängning av den sanna läran. Det ryktas till och med om att han börjat se sig själv som något av en frälsarfigur. Tyska protestantiska furstar talar om honom som lejonet från Norden, som ska rädda dem från kejsarens katolska klor. Den svenska propagandan ser till att ge samma beskrivning, och Gustav Adolf själv verkar mer och mer se sig själv i det här smått mytiska skimret. Med en sån här självbild är inte konstigt att Gustav osar av självförtroende när han står framför rådet, som inte kan hjälpa att imponeras av hans vältalighet och klipska iakttagelser. Nu gäller det bara att få med sig riksdagen på det stora företaget. Gustav tar plats framför de fyra stånden. Prästerskap, adel, borgare och bönder. Och ger dem samma övertygande tal som riksrådet hört. I armen håller han den lilla dottern Kristina. När rösterna räknas är inget tvivel om saken. Sverige ska i krig mot tysk-romerska riket. Ett av tidens mäktigaste imperium. ...1630 seglar en svensk flotta till norra Tyskland. Ombord finns knektar, hästar, kanoner, musköter, värjor och en väldigt målmedveten kung. Han ser annorlunda ut nu jämfört med när han tog plats på tronen. Kroppen pryds med en generöst rund mage. Det gyllene håret börjar krypa bak över skallen och alla slag han kämpat har satt sina spår. En muskötkula sitter fast i nacken och han är så skadad i axeln att han inte kan bära rustning längre. Istället har han packat ett kyller, en rock i älgläder som han tänker bära i strid. Han har lämnat landet i rikskanslern Axel Oxenstiernas kapabla händer. Dessutom har han bett Oxenstierna ta hand om dottern Kristina om det blir så att Gustav inte återvänder. Han må vara övertygad om att han har en stor roll att spela i historien. Men Gustav är inte naiv. Han vet mycket väl att det han planerar är direkt livsfarligt. Den svenska invasionsarmén landstiger i norra Tyskland på sommaren 1630. Och Gustav kan sondera läget. Det är inte toppen. En enda nordtysk greve och staden Magdeburg allierar sig med svenskarna. Det är knappast så han hoppas att kampanjen skulle börja.
Och på samma sätt så är det väldigt få av de här protestantiska staterna som ser någonting positivt i att ytterligare en aktör, och som man uppfattar då en extern aktör, ska lägga sig i det här ganska komplicerade kriget.
Det nya kriget börjar alltså segt för Gustav. Han har svårt att locka nya allierade, men lyckas ta kontroll över viktiga borgar och städer längs Östersjökusten. Och 1631 kommer det hända flera saker som vänder läget till Gustavs fördel. Till att börja med gör man en deal med Frankrike. De sponsrar den svenska krigsmaskinen med hiskeligt mycket pengar om året för att fortsätta kriga mot deras rivaler i Wien. I april samma år lyckas en liten svensk styrka inta den stora staden Frankfurt an der Oder, strax söder om Berlin. Sen händer något som kommer sända kalla kårar genom hela Europa och få allierade att flockas kring Gustav. Den där staden Magdeburg, som allierat sig med svenskarna, ligger alltså långt ifrån de svenska forten. Men den ligger också mitt i vägen för den kejserliga armén.
Magdeburg är belägrat av kejserliga trupper och det finns en sån här föreställning då att de svenska trupperna ska komma och häva den här belägringen och befria Magdeburg, vilket man inte hinner göra, eller snarare tvärtom så tvingar det fram då en snabb reaktion från de här kejserliga trupperna som i princip då utplånar Magdeburg och hela dess befolkning. Staden ödeläggs och man brukar väl säga att 4/5 av befolkningen dödas.
Att magdeburgisera blir ett nytt verb på tyska. En synonym till att tillintetgöra, massakera eller pulverisera.
Den får så stark symbolverkan, den här episoden, så att det här ändrar, kan man säga, i ett slag i inställningen till Gustav Adolf. För här tänker man, här måste det komma till ytterligare makt som kan bekämpa de här kejserliga övergrepp.
Detta är sin tids Hiroshima. Och tanken att en stad kan förvandlas till en askhög får flera protestantiska furstar att alliera sig med svenskarna. Bland annat det mäktiga furstedömet Sachsen. Den svenska kungen visar snart att han bistår sina nya vänner och ger sig in i Sachsen för att driva bort fiendearmén. Det kommer gå bättre än någon kunnat ana. Arméerna möts nära den lilla byn Breitenfeld i september 1631. De är ungefär lika stora med runt 40 000 soldater var. Kungar och kejsare brukar inte delta själva i fältslag på den här tiden. Men det gör Gustav Adolf. Han tycker det är bara fega kräk som ryggar tillbaka för en kamp. Dessutom har han ju Gud på sin sida och därmed ingenting att frukta. Men till en början verkar Gud heja på andra sidan. Katolikerna ser ut att omringa den svenska armén några timmar in i det blodiga slaget. Men icke. Den väldrillade, luttrade och moderniserade svenska armén lyckas vända läget. Och dagen slutar med en stor vinst för Gustav.
Breitenfeld är ju på många sätt, det är ju den mest lysande segern. Och varför den får så stor betydelse är för att det här är den första framgången för de antikejserliga trupperna på, ja, i princip under hela den här konflikten. Det är första gången man lyckas besegra de kejserliga styrkorna i ett fältslag. Det här gör att de övriga, det sluter leden kring den protestantiska saken, om vi ska kalla den för det.
Med vind i seglen drar den svenska armén som en farsot genom Tyskland. Byar och städer brandskattas för att slippa plundring. Andra bjuder på motstånd, men faller efterhand. Till slut slår sig Gustav Adolf ner i den medeltida borgstaden Mainz, där armén ska vila under vintern. Här håller den korpulenta kungen hov och får besök av diplomater och sändebud från kontinentens alla hörn. Lovorden från de protestantiska furstarna haglar. Nog verkar han vara den där omtalade lejonet från Norden trots allt. Och i det här läget finns en rimlig fråga att ställa sig. Varför avslutar Gustav inte kriget nu? På lite mer än ett år har han ju åstadkommit vad han ville. Allt han sa till riksrådet när han lobbade för kriget, att katolikerna hotar Östersjökusten, att protestanten i Tyskland håller på att kuvas och svenska intressen kommer bli lidande. Allt det är löst. Han sitter med alla S på hand. Men istället för att lösa in marken och gå hem bestämmer sig den segervisse kungen för att satsa ännu mer. Visst vore det bra ändå om det fanns en protestantisk union i norra Tyskland. Som en motvikt till den katolska ligan alltså. En sån union måste ju ha sin egen stående armé. Med Gustav som befälhavare såklart. Och nu, när den kejserliga armén är i smulor, varför ska han då sluta? Han kan ju rent av tåga mot Wien och knäppa kejsaren på näsan i hans egen huvudstad. Under vårvintern fortsätter de svenska framgångarna. Gustav leder sin ångvält till armé in i Bayern. Utan större motstånd når svenskarna fram till den väldiga staden München, som uppgivet öppnar sina portar. Mot en rejäl summa pengar slipper staden plundring. Ingenting verkar kunna stoppa Gustav Adolfs krigsmaskin på våren 1632. Men hur långt tänker den här maskinen egentligen rulla?
Gustav Adolf vet nog inte riktigt själv vad hans långsiktiga mål med politiken är. Det är ju det som är problemet, att du kan för all del besegra de kejserliga trupperna i ett stort fältslag, men det betyder inte att kriget är vunnet. Och dessutom, i inledningen av kriget så är det ju i princip den svenska statskassan som har betalat den svenska krigsinsatsen, och det har varit väldigt dyrt. Men i takt med dels att man får de här tullintäkterna från Östersjöhamnarna, och dels att man börjar leva på kontributioner i Tyskland, så börjar det här kriget betala sig själv. Så helt plötsligt blir de svenska skattebetalarna oberörda av vad som händer nere på kontinenten, och man kan med lite god vilja ändå se det här som någon form av nettoinkomst. Åtminstone de som driver det här kriget, de gör ju stora inkomster på det här.
Efter flera år av höga skatter är det kanske bara skönt för invånarna hemma i Sverige att kriget nu finansierar sig självt. Men fienden tänker inte bara lägga sig platt och låta svenskarna marschera i segertåg hela vägen till Wien. De samlar en ny armé med en ny plan. De tänker inte utmana Gustav Adolf direkt. Det har ju inte gått så bra. Istället vänder de blicken norrut, mot alla protestantiska furstedömen som allierat sig med Sverige. Kejsararmén tänker påminna de uppstudsiga furstarna vad som händer när man väljer fel sida. På sommaren 1632 marscherar den nya kejserliga armén mot Sachsen, i hjärtat av Tyskland. Om de tar kontroll över området kommer svenskarna vara fast i Bayern, avskuren från sina allierade och utan någon chans att förstärkas hemifrån. Så kan Gustav Adolf inte ha det. Så han lägger sin storslagna plan om att tåga mot Wien på is. Nu vänder han sina trupper norrut för att undsätta Sachsen. I ett par månader följer en slags katt och råtta lek mellan de två arméerna. Båda vill gärna ha förstärkningar innan de riskerar en öppen drabbning. Men Gustav har kanske lite mer bråttom att få till ett avgörande. Han är ju trots allt den som riskerar att fastna i fiendeland. Och i början av november 1632 får Gustav höra att kejsararmén delat upp sig och skickat bort sitt bästa kavalleri. I samma veva får han förstärkningar från tyska allierade. Detta är chansen han väntat på. Nu ska han tvinga fram ett avgörande, där båda arméerna nu befinner sig, på fälten utanför staden Lützen. På morgonen den 6 november ställer svenskarna upp för strid. Men slaget kan inte börja så snabbt som kungen egentligen vill. För fälten här i mellersta Tyskland är oerhört dimmiga. Så pass att det inte går att se vart man ska eller vart fienden är. Det dröjer flera timmar innan solen spräcker dimman tillräckligt för att börja. Men när det väl lättar upp viner kanonkulorna genom den disiga luften mot soldater som knäcks som kvistar. Musköterna smattrar och ryttare stormar genom dimman som förstärks av röken från alla eldvapen. Länge står slaget och väger, och det kan gå åt vilket håll som helst. Det är i denna kalabalik som Gustav blåser till anfall. Som vanligt rider han själv längst fram med värjan i högsta hugg.
Gustav Adolf, han befinner sig på en av flankerna och han ser att den centrala delen av den svenska linjen börjar kollapsa. Och då rider han in där för att då försöka förändra den här situationen. Och där, det är dimman, det är kaoset på slagfältet, det normala. Gustav Adolf är dessutom närsynt. Och det som händer är, som det förefaller, att han har då en mindre kavalleristyrka med sig som helt plötsligt, som han befinner sig mitt i. När de stöter på fienden, när de ska röra sig mot centrum av den här svenska fronten, så vänder hans trupp. Och vilket betyder att Gustav Adolf helt plötsligt blir, istället för att vara sist i ledet, så blir han först i ledet mot fienden. Och ingen riktigt märker att kungen då blir överrumplad av fientliga trupper. Så han blir ju svärdstick och annat sånt också. Så att han blir ju egentligen massakrerad där.
Ja, det är verkligen inget sagoskimrande slut för lejonet från Norden. En kejserlig ryttare dyker upp bakom honom och trycker av sin pistol. Skottet träffar rakt i armen. Benpipan sticker ut vid armbågen. Ett andra skott tränger igenom ena lungan. Ett tredje träffar hans häst som får panik och galopperar iväg. Gustav faller ur sadeln, men sporren fastnar i stigbygeln. Sveriges kung släpas i den kalla marken över fältet långt ifrån sina egna soldater. Han hinns i kapp av en trupp kejserliga ryttare. De faller över honom med värjorna och flera skott bränner genom den sargade kroppen. Gustav den andra Adolf är död, 37 år gammal. En kort tid verkar Gustav den andra Adolf nästan oövervinnlig. När svenskarna bränner fram genom Tyskland och erövrar stad efter stad och sprider ofantligt lidande omkring sig. Trots att han dör i Lützens kalla lera får han en slags protestantisk hjälteroll efter sin död. Och han går till historien som grundaren av den svenska stormaktstiden.
Han är ju en av de få svenska historiska gestalterna som faktiskt har haft ett, vad ska man säga, en världshistorisk betydelse. Därför att han under en väldigt kort period, kan man säga, han regerar i 21 år och det är bara två av de åren som han är direkt inblandad i det tyska kriget. Men den perioden, den får ju stor betydelse också i den kontinentala mytologin, och i Tyskland är han en jättegestalt, framförallt i det protestantiska Tyskland. Det kan man ju fortfarande se idag.
Du har lyssnat på historien om Gustav den andra Adolf med mig, Anna Magnusson. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Karl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkus och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av